9 juni 1993 om det splittrade Jugoslavien och världens vanmakt att inte kunna göra någonting.
USA:s utrikesminister ska idag träffa EG:s utrikesministrar vid ett möte i Luxemburg. Och ämnet för det här mötet är Jugoslavien, eller det före detta Jugoslavien. Utrikesminister Warren Christopher ska försöka ena EG och USA om synen på kriget i Bosnien.
Efter att USA för någon vecka sedan förklarat att man inte tänkte bidra med marktrupper för att skydda eventuella så kallade säkerhetszoner eller säkra områden för den muslimska befolkningen i Bosnien, är det plötsligt nu väldigt ont om ens skuggan av gemensamma västliga planer för hur det sannskyldiga helvetet i Bosnien ska kunna ens hjälpligt förbättras. Inga trovärdiga planer, därför att man inte har något sätt att utföra ens de mycket begränsade planer som finns. EG och västvärlden tittar nu ett gigantiskt och tragiskt misslyckande vitögat. USA:s utrikesminister Warren Christopher träffar idag EG-ländernas utrikesministrar och på torsdag träffar han en något större grupp än NATO vid ett möte i Aten. Dagens möte kommer att försöka lägga rökridåer över den numera ganska uppenbara atlantiska splittringen, det vill säga att USA och EG nu går skilda vägar i den här frågan. Vissa USA-vänner i Europa, representerade igår här i Luxemburg av Storbritanniens utrikesminister Douglas Hurd, försöker fortfarande hävda att USA kan komma att delta i Bosnien med nödvändiga trupper, men de flesta andra viftar bara bort sådant tal. EGs fredssändebud, Lord Owen, en mycket förbittrad man, höll igår rättarting med EG-ministerna. Inse, sa han, inse att USA inte kommer att hjälpa till med trupper. Inse att även för att genomföra den mycket begränsade idén om säkerhetszoner i Bosnien, det som många kallar att bara skapa palestinsk situation i Europa med ett helt folk i flyktingläger, inse att för att genomföra enbart detta, som Owen själv inte tycker om, behövs det marktrupper, 20-25 000 man. Och de trupperna har man inte idag. Inse läget, sa Lord Owen, och försök på de veckor som nu återstår till EGs toppmöte i Köpenhamn att skaka fram de trupperna och pengar till att hålla dem i Bosnien. Och det är nu upp till EG att göra detta. Det finns hopp om visst deltagande från Vitryssland, från Ryssland och möjligen också från Ukraina, men det är upp till EG-länderna att se till att FN förses med tillräckliga möjligheter i Bosnien, sa Lord Owen. Västvärlden har under flera år tvingats tillbaka, ständigt tillbaka från olika positioner i förhållande till striden i Jugoslavien. Vapenvidor har brutits oupphörligen, dödandet har antagit allt mer bizarra och hemska former. Och genom att USA har dragit sin hand ifrån de aktuella försöken att göra någonting åt situationen står nu ett utrikespolitiskt försvagat EG inför en närmast hopplös uppgift. Och samtidigt ska man ägna kraft åt att låtsas att EG fortfarande är överens med USA och visa en god fasad mot en gästande amerikansk utrikesminister. Det är möjligt att den fasaden rämnar en smula idag. Det är inte säkert att alla länder accepterar att låtsas som om allting är bra när allting inte är bra mellan USA och Europa för närvarande. Och att dödandet i Bosnien, det bara fortsätter. Janström, Luxemburg.
Sverige, 9 juni 1993.
Personalen vid flyktingförläggningen i Fredriksberg i Dalarna vänder sig till regeringen och kräver en lag som förbjuder flyktingföräldrar att arrangera ceremonier där små pojkar blir omskurna utan bedövning. I lördags omskars 6 pojkar på flyktingförläggningen i Fredriksberg och 3 av dem behandlas nu för infektioner. Förläggningschefen Inger Olenius berättar.
Antingen så binder man fast händer och fötter på barnet eller också håller några vuxna i barnet. Om det verkligen är så att det här inte är olagligt, då måste lagen ändras. Och vi kommer att göra vad vi kan för det och skriva till myndigheter som vi tror som är berörda av det här.
Det var i torsdag som en av förläggningens sjuksköterskor fick reda på att 10 småpojkar skulle omskäras i förläggningen på lördagen. Sköterskan anade oråd och kallade tillsammans med en kollega till ett informationsmöte. På mötet informerades föräldrarna via en tolk att ingreppet kunde göras på sjukhus av en legitimerad läkare. Föräldrarna hävdade att mannen som skulle utföra omskärelsen var läkare. Under mötet bestämdes också att föräldrarna skulle hämta sköterskorna före ingreppet så dessa kunde kontrollera legitimation och samråda om tillvägagångssätt för ingreppet. Sköterskorna hämtades inte och när de väl kom fram till förläggningen hade den 39-årige palestinien redan omskurit 6 pojkar. Lena Lövgren var en av sköterskorna.
När vi kom in och avbröt det här, då var det ett barn som hade ett blått skynke om midjan och skulle läggas upp på ett kaffebord i vardagsrummet. Och denna omskärelse skulle då utföras. Och sen var det vuxna och barn runt omkring. Och han såg minst, han såg helt skräckslagen ut.
Sjuksköterskan Lena Lövgren, och det var August Bergqvist från Radio Dalarna som var reporter.
Nionde juni 1993. Japan.
I Japan hölls bröllop i den kejserliga familjen i morse, och hur det gick till och vad det betyder för framtiden berättar vår Asienkorrespondent.
Det var ett bröllop enligt en uråldrig hemlighet som gärdad ceremoni i världens äldsta monarki. Men, säger bedömare, när för några timmar sedan Japans 33-årige kronprins Naruhito vigdes med den utlandsutbildade, mångspråkiga, yrkesmässigt så framgångsrika 29-åriga diplomaten Masako Owada, då var det också ett steg framåt för att modernisera det så traditionsbundna japanska hovet och ge Japan ett mer tidsenligt ansikte mot omvärlden. Paret vigdes på bastmatter i en mystikfylld ceremoni i ett mossklätt Shinto-tempel i Kejsarpalatsets park i Tokyo. Bruden var, efter att ha genomgått en reningsprocedur, klädd i en 14 kilogram tung kimono. Och akten kröntes med att brudparet drack sake, risbrännvin. Det var tradition och stramhet och ingen synlig glädje. Istället på ytan, regn, sorg och tårar. Sorgen, så uppfattades det av ögonvittnen, fanns i ansiktet på brudens föräldrar. Pappan är rikets vice utrikesminister. De som grät var brudens yngre tvillingssystrar, och regnet forsade ner över den japanska huvudstaden. Medan brudparet gjorde en 4 kilometer lång kortege genom centrum till sitt palats. Men trots vädret var 200 000 japaner ute på gatorna för att hylla dem. Och i några fall för att demonstrera. Från högersidan mot att ceremonierna uteslutit nationalsången. Den förknippas med Japans och kejsarens 40-tals fascism och militarism, och heller inte skallade det traditionella ropet Banzai mot kejsaren leva i 10 000 år. Från vänstersidan demonstrerades det mot att skattemedel användes till ceremonier vilka sägs strida mot det moderna Japans grundlag. Men inga incidenter har rapporterats. Allvaret, sorgen, tårarna kommer av japanens undran kring frågan om bruden handlar rätt mot sig själv. Hennes utbildning och yrkesframgångar var inspirationen för en mera modern kvinnosyn i Japan. Och nu, argumenterar man, ger Masako upp sitt oberoende och blir en fånge bakom en monarkis stenhårda reglemente, och där hennes första plikt blir att skänka landet en manlig arvinge. Kronprinsen, själv en skärp man med Oxford-utbildning, uppvaktade den briljanta Masako i 6 hela år och vägrade gifta sig med någon av de aristokratiska kandidater hovdignitärerna föreslog. Hans kärlek till henne betvivlas av ingen. Men, frågar sig många, är det enbart av pliktkänsla mot landets traditioner som Masako nu gett upp sin egen karriär? Eller ser hon möjligheter till att gjuta förnyelse i en institution som är på väg att överleva sig själv? Staffan Heimersson, Hongkong.
Nionde juni 1993. Sverige och partiledardebatt.
Och Lunchekot fortsätter nu i riksdagen, där det sedan klockan 9 i morse pågår partiledardebatt. Det är den avslutande debatten för riksdagsåret 92-93, och debatten hittills har bland annat visat att regeringen och Socialdemokraterna har helt olika bild av det ekonomiska läget i Sverige. Statsminister Carl Bildt betonade att det nu vänder för svensk ekonomi, och till stöd för det läste han från riksdagens talarstol ur socialdemokratiska tidningen Aftonbladet.
Så här skrev de: det finns flera positiva tecken i skyn. Exportindustrin går bättre, varslen minskade i maj och 1000 nya jobb per dag anmäldes till Arbetsförmedlingen. Slut citat. Och de ljusa signalerna fortsätter faktiskt att komma. Bostadsräntorna är nu lägre än vad de varit sedan början av 1980-talet. Räntorna allmänt sett har krupit ner en bit och är nu klart lägre än vad de var för 2 år sedan när Socialdemokraterna satt vid makt.
Ja, huvuddebatten idag handlade alltså om läget för svensk ekonomi. Det ljusnar, sa statsminister Carl Bildt, och var så här på riksdagsårets sista dag nöjd med det regeringen åstadkommit. Socialdemokraternas Ingvar Carlsson hade en helt annan bild av läget för svensk ekonomi. Arbetslösheten ökar, men regeringen ägnar sig åt annat, sa han.
Och jag hörde Bo Lundgren för att minska kritiken mot att Moderaterna bara höjer skatterna. Han gav ett halvt löfte här i kammaren förra veckan att ta bort hundskatten. Regeringen saknar inte fantasi, den måste jag erkänna, när det gäller att ge löften och dela ut förmåner som går hem i de egna väljarleden. Och det börjar kammarledamöter klarna om vem som belönas i Carl Bildts och Ian Wachtmeisters Sverige. Det är den som har pengar över att köpa aktier och pensionsspara. Som ofta tar in på hotell, vars hemliga last är att åka karusell, och den som har en pudel.
Det är arbetslösheten som är det stora hotet mot Sverige, sa Ingvar Carlsson och fortsatte.
Allt det som Carl Bildt säger nu är ljuspunkt, resultat av den ekonomiska politiken. Det är ju faktiskt inget annat än kostnadsförbättringar på grund av den flytande kronan. Och hur tror Carl Bildt att de 500 000 utan arbete upplever hans predikan här idag om hur bra ställt det är i Sverige? Och där vi varje dag ökar antalet arbetslösa. Har Carl Bildt besökt någon av de bostadsrättsföreningar där medlemmarna nu drabbas oerhört hårt och ensidigt av regeringens åtgärder? Och för det andra, har Carl Bildt besökt någon av de träffpunkter för arbetslösa som facket nu ordnar runt om i landet? Med andra ord, har Carl Bildt besökt verkligheten?
Jag är ute och möter verkligheten i landet. Jag var i Karesuando häromdagen. Då har man 33% arbetslöshet. Det är förmodligen mer än på något annat ställe i Sverige. Jag träffade människor som lever under annorlunda små omständigheter. De sa mycket till mig när vi satt där på kvällen. Bland annat sa de det: hit kom aldrig Socialdemokraterna.
Debatten handlade mycket om de ljuspunkter som statsminister Bildt och de andra regeringsföreträdarna nu ser i svensk ekonomi. Men Bildt kan inte framställa läget som allt för ljust så länge arbetslösheten fortfarande stiger. Därför varnade han också: det kommer att ta tid innan de goda tiderna är tillbaka. Mellan Bengt Westerberg och Ingvar Carlsson fanns en ömsesidig respekt idag. Man kan lita på överenskommelser med Westerberg, sa Ingvar Carlsson, som vill ha en dialog med Westerberg om socialförsäkringarna. Och Westerberg verkade intresserad. Däremot verkade kärvare mellan Ingvar Carlsson och Olof Johansson, trots att Ingvar Carlsson tidigare fria till både Folkpartiet och Centern. Frostigheten märktes också i Olof Johanssons tal och har sin bakgrund i en hårdande attityd mot Socialdemokraterna i handlingarna inför Centerstämman i nästa vecka. I höstas gjorde Socialdemokraterna och regeringen upp om den ekonomiska politiken. Idag är samförståndet bortblåst. Nu ser man klarare de ideologiska skillnaderna mellan partierna, menade Ingvar Carlsson, som i sitt tal lät som om 94 års valrörelse redan har börjat. En stridsfråga i den valrörelsen kan man redan nu peka ut: vårdnadsbidraget. Om den nuvarande regeringen inför ett vårdnadsbidrag kommer det beslutet att rivas upp av en ny socialdemokratisk regering. Det var en slutsats man kunde dra av Ingvar Carlssons tal.
Och det kommenterade Thomas Hempel.
Juni 1993, Kambodja.
Så ska vi utrikes i lunchekot. Först gäller det Kambodja som nu går in i en förnyad kris. Enligt FN så upprättar missnöjda soldater och statstjänstemän självständiga områden i protest mot att deras statsbärande politiska parti förlorade valet här i Hongkong.
Regeringspartiet CPP Kambodja var det som förlorade valet för 2 veckor sedan. Det är ett Vietnam-inspirerat leninistiskt parti. Parti, stat och militärmakt är sammanflätade till ett. De har under sin ledare Hun Sen svårt att acceptera att prins Ranarits royalistiska parti Fun Sinpek vann valet med 45% mot deras 38%. Och det har jäst i förlorarleden. Och nu ska, enligt vad chefen för den FN-operation som försökt återställa normalt liv för landets 8 miljoner invånare, japanen Akashi, just berättat vid en presskonferens, högre statstjänstemän med hjälp av missnöjda soldater upprättat, citat, autonoma områden. Soldaterna är ängsliga för att de i fortsättningen inte ska få betalt. Utbrytningen sker, enligt vad Ekot erfar, i tre provinser i öster och i nordost, alltså de delar som gränsar till Vietnam. Och Hun Sen själv har idag för journalister använt ordet utbrytning när han beskriver det nya dramatiska skeendet. Vi måste undersöka varje möjlighet att undvika ett blodbad, sa Hun Sen, dramatiskt och hotfullt. Jag kontrollerar inte längre situationen. Det som händer betyder inte nödvändigtvis att valet och valutgången faller i bitar. Valet genomfördes ju och fick med beröm godkänt. Det finns ett parlament om 120 ledamöter och dess första och viktiga uppgift är att på 3 månader ge landet en konstitution. Och för att den ska godkännas måste den ha 80 parlamentsledamöters stöd. Enkel matematik säger att valets vinnare och valets förlorare måste samarbeta i någon form. Prins Ranarid, som inte har någon militärmakt att luta sig mot, kräver att få en något starkare ställning än Hun Sen. Hotfullheterna idag i öster verkar mindre spontant framvuxna och mera centralt planerade och dirigerade och är sannolikt Hun Sens metod att göra anspråk på ökad roll. Staffan Heimersson, Hongkong.
Juni 1993, Iran.
I Iran väntas president Rafsanjani bli omvald en andra omgång i presidentvalet imorgon. Men ändå betraktas valet som en viktig mätare på stämningarna i landet. Ett högt valdeltagande kan ge Rafsanjani ökat mandat att fortsätta öppningen mot väst. Vår utsända rapporterar från Teheran.
Redan på flyget till Teheran visar sig den sammansatta och allt annat än svartvita bilden av den islamska republiken Iran. När det iranska flygbolagets jumbojet taxar ut på startbanan fylls kabinen av en mullas entoniga bön som ljuder ur högtalarna. Samtidigt delar kabinpersonalen ut tidningar som brukligt är. Men vad vi får i handen är inte en vanlig dagstidning utan Irans fräckaste och roligaste satiriska tidskrift som gör hejdlöst narr av landets regeringsmedlemmar. Det är Iran i ett nötskal. Den verkliga oppositionen finns inom systemet. Det är där som den livliga debatten förs. Men ingen av debattörerna ifrågasätter i grunden den islamska republiken, gudsstaten Iran. Jumbojetten är som vanligt fullpackad med iranier som har varit på shoppingtur på Cypern. Och redan på planet måste vi kvinnor dölja håret under en sjal och kroppsformerna under en lång kappa. Men ovanligt mycket hår sticker fram ur sjalarna. Och i Teheran berättar bekanta att sedlighetspolisen idag sällan griper kvinnor på gatan som har skett i tidigare perioder under den islamska revolutionen. På de skickade restaurangerna visar kvinnorna hela pannluggar och ståtar även med diskret läppstift. Överhuvudtaget är stämningen i Teheran avspänd och bara ballonger och valaffischer påminner om morgondagens parlamentsval. Till den lugna valkampanjen bidrar att president Rafsanjanis radikala motståndare som motsätter sig hans uppmjukning av samhället inte deltar utan bojkottar valet. De 3 rivaliserande kandidaterna har inga omstörtande program och blickar från valaffischer som kommunen har satt upp åt dem i den sommarvackra huvudstaden. För Rafsanjani är valet mer än något annat än folkomröstning där hans popularitet kommer att kunna avläsas på valdeltagandet. Och på så sätt är valet viktigt eftersom Rafsanjani har ont om tid för att genomföra sina reformer och få landet på fötter i strid mot de västfientliga radikala krafter som verkar inom systemet. Titti Nylander, Teheran.
Alltså 10 juni 1993, åter till det splittrade Jugoslavien.
De första bosniska kroater som i helgen drevs ut ur staden Travnik och tvingades söka skydd hos serberna har nu kommit fram till Kroatien. Och det finns inget tecken på avmattning i allas krig mot alla i Bosnien, det rapporterar vår Östeuropa-korrespondent.
Berövade alla ägodelar, men också alla illusioner om flerfolkstaten Bosnien-Herzegovina, kom i morse 1500 gamlingar, kvinnor och barn till Novska i Kroatien. De bosnisk-kroatiska flyktingarna ska utväxlas mot serbiska fångar i Kroatien. Det var därför de fick passera serbkontrollerade områden. Flyktingarna var de första av de tusentals kroater som i helgen tvingades lämna sina hem när strider bröt ut mellan de forna vapenbröderna i den bosniska armén och den kroatiska milisen. Enligt radion i Zagreb dödades 400 civila och 500 skadades under den bosniska offensiven i Travnik. Strider som serberna från Vlasicberget norr om Travnik kunde följa med säkert både förvåning och förtjusning. Där på Vlasicberget finns ytterligare 6 000 till 8 000 bosniska kroater som väntar på att få komma till flyktingläger i Kroatien. Striderna mellan bosnier och bosniska kroater utsår split och hat mellan de båda folken som höll samman i kampen mot serberna. I Kroatien finns inte mindre än 250 000 bosniska flyktingar och det finns nu risk för att kroaternas ilska kommer att vända sig mot flyktingarna. Varför ska vi ge bosniska muslimer skydd när de våra fördrivs från sina byar och städer är den fråga som många kroater nu ställer sig. Kroatiens biträdande premiärminister, den hårdföre Vladimir Šeks, har redan antytt att de bosniska flyktingarnas framtid i Kroatien är osäker. Alltså en antydan om att Kroatien kan komma att dumpa 260 000 flyktingar vid landets gränser. Šeks sa också att Kroatien kan tvingas bryta de diplomatiska förbindelserna med Bosnien-Herzegovina. Mycket talar för att staten Bosnien-Herzegovina, som för ett år sedan erkändes av Förenta Nationerna som en suverän stat, nu fullständigt håller på att försvinna i ett stort svart hål av bosnisk maktkamp och omvärldens vanmakt. På grund av det spända läget har Kroatiens president Franjo Tudjman avbrutit sitt statsbesök i Kina och är nu på väg hem till Zagreb. Kjell Albin Abrahamsson, Wien.
Juni 1993, Somalia.
Personalen vid det svenska fältsjukhuset i Somalia förbereder sig nu för eventuella hårda strider i huvudstaden Mogadishu. Igår anlände 4 amerikanska stridsflygplan till området efter att 23 pakistanska FN-soldater hade dödats förra veckan. Anders Alini, chefen för det svenska fältsjukhuset, berättade igår kväll att svenskarna förbereder sig på strider.
Vi har fått uppgifter ju att förbereda oss för att kunna ta emot en patienttillströmning. Och det har vi gjort genom att vi har begränsat intaget på sjukhuset. Och sen de sista pakistanerna från förra helgen, utom 2 som inte var transportabla, har evakuerats till Pakistan.
Hur pass säkra känner ni er där?
Ja, vi känner oss väl inte, ja, man kan säga att det finns ju ett hot från IDs radiosändningar att han ska utföra angrepp mot Jonasson och framförallt mot amerikanska.
Mot FN-styrkorna alltså?
Ja, just det.
Sa Anders Alini, chefen för fältsjukhuset i Mogadishu på telefon igår kväll, reporter Vladislav Savic.
Juni 1993. Indien.
I Indiens största stad Bombay samlas idag tusentals miljöaktivister och stamfolk för att protestera mot ett stort dammbygge som kommer att tvinga hundratusentals människor att lämna sina hem. Åke Wiklund.
Det är ett grandiost vattenkraft- och bevattningsprojekt som ska genomföras. Över 3000 dammar av varierande storlek och kanaler ska byggas ut med den 130 mil långa floden Narmada som flyter genom tre delstater i centrala Indien. Regeringen säger att 30 miljarder projektet, när det är slutfört en bra bit in på 2000-talet, kommer att få stora ökenartade områden att blomstra, ge ett viktigt tillskott till landets elförsörjning och förse miljoner människor med dricksvatten. Så är det uträknat. Men den gigantiska vattenregleringen kommer också att driva bort ett par hundratusen människor som bedrivit skogs- och jordbruk där i generationer. I blickpunkten nu är Sardar Sarovar-dammen i delstaten Maharashtra. Där skapas världens största anlagda sjö samtidigt som enorma områden mark och skog hamnar under vatten. Nära 100 000 människor tvingas att bosätta sig på sämre marker utan att få en rimlig kompensation. Tvångsförflyttningen har redan börjat, men i många byar i den hotade floddalgången sätter sig befolkningen på tvären. Vi drunknar hellre än flyttar, säger man. Sardar Sarovar-dammen reser sig redan 60 meter upp och det stigande vattnet nedanför har börjat tränga in i närliggande byar. Och flodvattnet väntas stiga ytterligare när monsunregnen drar in över området bara om någon vecka. Världsbanken har varit dammprojektets största icke-indiska finansiär men tog intryck av kritiken från internationella miljöorganisationer och krävde bättre miljöskydd och försvar för ursprungsbefolkningens rättigheter. Den indiska regeringen ansåg sig inte kunna gå med på villkoren och undanbar sig stolt vidare hjälp från Världsbanken. Man ska nu genomföra projektet med egna medel.
Elfte juni 1993. Ukraina.
Vi fortsätter i Ukraina i det stora gruvområdet Donbass. Där pågår sedan 4 dagar en strejk som hela tiden växer i omfattning. Den här protesten hotar att förvandlas till en allomfattande generalstrejk av det ryskspråkiga östra Ukraina mot regeringen i Kiev.
Ända sedan i tisdags när aktionen inleddes har ett permanent protestmöte pågått i Donetsk, centralorten i Donbass, där de strejkande skrikit ut sin vrede över framförallt de galopperande priserna. Enligt de senaste uppgifterna har arbetet lagts ner vid cirka 200 av totalt 250 gruvor i det jättelika Donbassområdet. Dessutom har de anställda vid en rad andra företag i Donetsk anslutit sig och stöd har också börjat komma från Charkiv, Ukrainas näst största stad. Igår kväll gick president Leonid Kravchuk ut med ett 40 minuters tv-tal riktat direkt till gruvarbetarna. En illustration till hur oerhört allvarligt man huvudstaden Kiev ser på strejken. Donbassarbetarna begär bland annat kompensation för den senaste tidens snabba prisökningar. Men framförallt har strejken en rent politisk karaktär. De strejkande underkänner helt regeringens ekonomiska och sociala politik. Och man begär folkomröstning om huruvida presidenten och parlamentet ska avsättas. Det som gör strejken speciellt farlig för Kiev är att den lätt kan få en nationalistisk prägel. I östra Ukraina är den ryska befolkningsgruppen helt dominerande. Och även om en majoritet här röstade för Ukrainas självständighet i folkomröstningen i december 1991 så finns det tecken på att allt fler ångrar upplösningen av Sovjetunionen. Sten Sjöström, Moskva.
Somalia, 12 juni 1993. CNN, klockan 5 på morgonen.
We are rejoined with analysis from Major General Perry Smith, our military analyst, for this attack, this UN action against Mogadishu and the warlord Mohammed Farah Adid. You are also with us during
the Gulf War
and the attacks on Baghdad. Now, Jamie McIntyre reports from the Pentagon that there are 4 C-130s in theater, but only 2 are apparently being used on the ground. Why? Or in the air over Mogadishu, if you will. Why only 2?
Well, there were only a few targets that they had to go against, and so they sent apparently 2 airplanes into the combat area to go against 4 or 5 targets, weapon sites, and then a radio station. Remembering now, this is not the same as Saddam Hussein with 600,000 troops, and the reason they used the 130 was it was the most accurate weapon they could use, and it was safe to send a 130 in, where in Baghdad it would not have been safe, because the Iraqis had such great anti-aircraft artillery capability. So it's a different concept and a different situation. But I've got to point out that where the 130s were hitting, that area got hit very hard. It was hard to tell by watching the film because they were a mile or so away. So the attack, although much less than over Baghdad, in the areas where they attacked, that 130 can do really lethal damage because it has so much firepower.
Now, some of the other differences between Mogadishu and Baghdad, that the stealth fighters went in first in Baghdad.
That's right.
Then the F-15s and the F-111s.
And the Tomahawk missiles. It was a much larger attack, a more sustained attack. There was much more anti-aircraft fire
over Baghdad. Let me just mention to our viewers here, you are looking at the early video of the attack on Baghdad. Major General Perry Smith, I'm going to bring you back in time. We're looking at the anti-aircraft fire going up.
Yeah.
A lot of it. Something that we didn't see in Mogadishu tonight.
No, you see, in Iraq, there were just an enormous amount of anti-aircraft artillery and missiles and everything around Baghdad. So you saw all that stuff going up in the air. It was very exciting, and it was very an intense anti-aircraft fire, plus lots of bombs were falling. Remember, no bombs are falling in Mogadishu. These are cannons being shot out of the side of 130s. So it's a different kind of an operation, a very discreet kind of an operation, going against a major warlord, not going after a national figure. They didn't knock out the electricity. They didn't go after the command and control. A lot of things they didn't do in Mogadishu that they did in Iraq. And so consequently, the comparison, there's quite a bit of difference.
And also, part of the difference is that really only half of the city of Mogadishu is the target. I mean, the General Adid apparently controls the southern half of the
That's
city.
Right.
I think we've got a map of this. Tell us the dividing line, if you will.
The dividing line is kind of north of the airport. To the south is to the left on that picture, and the north is to the right. And so take it right down the center and go to the left. Adid controls that area, and so that would be the area where the attacks were made, and not in the north area. And, of course, he also has forces outside of Mogadishu. There may have been some targets hit outside the area. We'll have to find that out when the reports come back. But clearly a very discreet attack by a very capable airplane. These 130s are out of Hurlburt Air Force Base in Florida. They're a very specialized airplane. They've been around for a long time. These airplanes were built in 68-69. They're the H models of the AC-130 gunship. They have a 105-millimeter cannon, a couple of 40-millimeter cannons, and 2 20-millimeter Gatling guns. So there's a lot of firepower there. 14 people on board, and they just rotate in a 20-degree circle over the target, pinpointing that target, going after that target with a lot of firepower, but it's all guns. There are no bombs being dropped. There are no cruise missiles being used. So it's quite a different operation.
And for a different purpose. And it's also a whole lot shorter than as short as the attack on Baghdad in the Gulf War was. This was an hour and a half.
Reminding now, the Gulf War lasted 6 weeks. It was a very intense war. It went on day and night. There were 2,000 sorties or so per day. Now we have 2 sorties, only 2 airplanes in the operation. So it's a much smaller operation. But it's a conceptual leap, and I think this is important. Now we have the UN using using force now beyond the rules of engagement that we've had before. Now we're going using UN forces in an attack mode and also going after a very important center of gravity. And the center of gravity is Adid himself. So we've made a conceptual leap here, even though the attack is fairly discreet.
And the attack will continue, though, because reportedly the next phase of the operation will be the ground troops.
Jamie McIntyre in the Pentagon has information that indicates this will be followed up with ground troops that will go in and try to get Adid. There may still be some additional air strikes. We'll have to see. This could continue on for a few days. But at the moment, it seems that the air attack for this night is over. Dawn has broken, and we'll have to see how the developments come in the next day or two.
From a military standpoint, what happens when dawn breaks?
Well, the airplane could stay in the area. It can still operate. It's a little more vulnerable because then any aircraft artillery doesn't need radar. They just look up at the airplane and try to shoot at it. So normally, when the day breaks, they will move the airplane out. They were there long enough, an hour and a half, and they can put a lot of firepower down. So I don't think they needed to stay anymore. So they've probably gone back to Djibouti, a two-hour flight back, but they would be ready to come in the next day or the next night. Tomorrow night, they'd be ready to come back.
Major General Perry Smith, thank you very much for your insight. Patrick?
And coming up, we are indeed going to go to the Pentagon and CNN's Jamie McIntyre, who will have the very latest from there. That's coming up as World News continues. Just to recap, in case you have just joining us, what has happened in the last 2 hours is that UN forces, specifically U.S. Air Force, two AC-130s, have attacked in the southern part of Mogadishu, believed to be the strongholds held by warlord Mohamed Farah Aidid. And this was in retaliation for the killing of 24 Pakistani peacekeepers a week ago in Mogadishu, actually 23 Pakistani peacekeepers in Mogadishu. This is some of the video that was shot earlier of the attack. Attacked by those two AC-130s with cannon and other ordnance being fired. No bombs were dropped. CNN's Jamie McIntyre has been at the Pentagon throughout the evening, and he is there right now with the very latest. Jamie, I guess, how soon before we know whether or not this has been successful?
Well, it was a quick campaign. It was long anticipated. The strike came off as planned. There were five targets, including a radio station and four weapons stashes of General Aidid's. It'll be a while, though, before we can measure the success of this mission. First of all, although we've had no word of any U.S. or U.N. casualties, we really haven't gotten any definitive word on that. We're assuming there were none. There is another phase of the operation, a mop-up phase that involves ground troops, both UN and U.S. Ground troops that are to go after and look for more weapons, and also we're told by some defense officials to attempt to take General Aidid and four of his henchmen into custody. But of course, the long-term goal of this mission was to restore security to Mogadishu, where things had really deteriorated to the point where no more food deliveries could be made. What we'll be looking for in the next couple of hours and the next couple of days is to see what kind of resistance those ground forces will meet when they go in and attempt to mop up, what sort of response will come from Aidid's supporters, and whether or not Aidid will in fact be taken into custody or whether that will be a problem. So as dawn breaks, this very quick raid, which appears to have been successful in the initial phases, we'll have to wait and see how the entire operation turns out. Patrick?
Jamie McIntyre reporting live from the Pentagon, and we will keep you updated from the Pentagon and the White House and elsewhere in the coming hours on the very latest on that operation in Mogadishu.
Absolutely, and thank you for joining us this hour. For now, I'm Susan Rook.
And I'm Patrick Greenlaw. Sports Tonight is coming up next, and of course, we will break in with any additional information as it becomes warranted during that show or any other show on the situation in Mogadishu.
Absolutely. Stay with us.
Och general Aidid anses vara ansvarig för det. Enligt källor i Pentagon ska flyganfallen i gryningen följas av markoperationer. Styrkorna ska då också försöka gripa klanledaren Aidid. I ett uttalande från FN sägs att luftattacken mot Mogadishu var nödvändig för att återställa stabilitet och säkerhet i Somalia.
USAs president har idag kommenterat den USA-ledda vedergällningsattacken mot den somaliske krigsherren Aidid. Aidids styrkor anklagas för 23 soldaters, FN-soldaters död för en vecka sedan. Och Bill Clinton sa idag att nattens USA-ledda flygangrepp var nödvändigt för att hävda FNs auktoritet. I Mogadishu kunde man idag summera attackens verkningar.
Två döda och närmare 20 skadade. Det är som det ser ut nu på eftermiddagen resultatet när det gäller skador på människor i samband med nattens och dagens FN-angrepp mot klanledaren och krigsherren Mohammed Farah Aidid. FN klarar sig helt utan förluster enligt FN-styrkornas befälhavare. Stora materiella skador uppstod dock när amerikanska Herculesplan och attackhelikoptrar klockan 4 i natt gick till angrepp i Mogadishu. Räden varade i mer än en timme. Den av generalen Aidid kontrollerade radiostationen förstördes i hög grad och attacken riktades också mot en kommandocentral och flera vapenförråd som besköts med raketer. FN uppger att man beslagtagit stora mängder vapen. FNs speciella sändebud i Somalia, den amerikanska amiralen Jonathan Howe, sa att han ser FN-aktionen som början till en total avväpning i Somalia. Tidigare idag genomfördes en klappjakt på generalen Mohammed Farah Aidid och hans närmaste män. Det finns uppgifter om att en av Aidids närmaste medarbetare har gripits. Men Aidid själv befinner sig fortfarande på fri fot. Och FN-källor säger nu att man inte tänker gripa honom. Det viktigaste var att oskadliggöra hans styrkor militärt. Det här var en militär aktion ägnad att eliminera de tyngre vapnen, sa en FN-talesman. Kring 200 somalier, åtskilliga beväpnade, sägs ha gripits i samband med FN-styrkornas räder under dagen. En somalier uppges ha dödats då, och en annan när pakistanska FN-soldater sköt mot en folkmassa som kastade sten och skrek FN och USA-fientliga slagord. Det har också riktats kritik mot FN från hjälporganisationer som anser att räden riskerar att öka våldet. Aktionen kan också allvarligt hindra hjälpinsatserna i landet. Bertil Romilsson, Harare.
För första gången har USAs president Bill Clinton i sin egenskap av överbefälhavare beordrat amerikanska soldater i strid. Och i ett radiotal idag sa Clinton att han var stolt över de amerikanska trupperna och andra länders trupper som deltar i FN-styrkan i Somalia.
On behalf of all Americans, I am proud of the American forces who once again have demonstrated extraordinary courage and skill. The world thanks them and all of the UN forces in Somalia for their service, for striking a blow against lawlessness and killing, and for advancing the world's commitment to justice and security.
Clinton sa att FN måste ha möjlighet att slå tillbaka mot angrepp, och han sa också att attacken mot general Aidids styrkor var en signal till en minoritet i Somalia att USA och FN inte accepterar terror och kaos. Han sa också att attacken var ett exempel på hur USA ska agera i världen i fortsättningen.
Although the Cold War is over, the world remains a dangerous place. The United States cannot be the world's policeman, but we also cannot turn a blind eye to the world's problems, for they affect our own security, our own interests, and our own ideals.
Clinton sa att USA inte kan vara världspolis men lika lite blunda för vad som händer i världen. Hans uppgift var att förklara för det amerikanska folket varför amerikanska soldater deltar i strider i Somalia. Men i det här fallet var det inte i första hand USAs auktoritet i världen som stod på spel, utan FNs. Sen general Aidid prövade FNs beslutsamhet genom att angripa de pakistanska FN-trupperna för en vecka sedan hade man två val, att slå tillbaka eller lämna Somalia. Det här var också ett sätt att hävda FNs auktoritet runt hela världen där 80 000 FN-soldater verkar i fredsbevarande operationer. Lasse Åsgård, New York.
13 juni 1993, alltså dagen efter.
Också i natt har amerikanska flygplan och helikopter anfallit mål i de centrala delarna av Somalias huvudstad Mogadishu. Angreppet riktades mot klanledaren Aidids högkvarter. En utländsk hjälparbetare i närheten säger att det blev kraftig skottlossning i omgivningen sedan planen hade lämnat luftrummet efter omkring 45 minuter. USAs president Bill Clinton kallade i en kommentar anfallet för ett slag mot brottsligheten. För en liten stund sedan kom uppgifter om ny skottlossning i Mogadishu nu på morgonen, bland annat utanför det hotell där journalister bor.
Men Aidid själv undkom oskadd. Han uttalade sig idag för första gången sedan FN-operationen inleddes natten till lördagen och anklagade USAs president Clinton för att ligga bakom de somaliska demonstranternas död. Nattens attack och flera uttalanden från FN idag och igår
tyder på att man verkligen menar allvar med att gå vidare och försöka rensa upp i Somalias vapendjungel. Men frågan är hur FNs militanta inställning kommer att uppfattas. Det är alltså inte bara somalier i Mogadishu som idag reagerat mot FNs hårda linje. Och stämmer det att de pakistanska FN-soldaterna idag tog till mer våld än nöden krävde, så kan kritiken komma att öka ytterligare. Bertil Romilsson, Harare.
God kväll, detta är Aktuellt söndag som börjar utrikes. I kväll förnekar de pakistanska myndigheterna att deras FN-soldater skulle ha dödat ett 20-tal somalier tidigare idag. Pakistanierna blev själva beskjutna och de dödade somalierna kan ha utsatts för somalisk korseld. Och för andra natten i rad genomfördes en amerikansk luftattack mot Mogadishu.
Demonstranter hade återigen gått ut på gatorna för att protestera mot angreppen. Nervösa pakistanska FN-trupper låg på taket nära ett av hotellen i stan och tycks utan förvarning ha skjutit mot folk vid gatukorsningen. Det är inte det svenska FN-sjukhuset som tar hand om de sårade och dödade somalierna, utan de förs till överlastade somaliska sjukhus. Ilskan stiger bland befolkningen i de här stadsdelarna.
Bill Clinton down, Pakistan force down. They massacre our people. They were marching on a peaceful demonstration. They opened fire. They killed a lot of thousands of people. We were about 10,000. We don't want them.
Morgonens amerikanska luftattack tycks däremot ha skett med stor precision. Den riktades mot en vapenarsenal tillhörig en av krigsherren Aidids närmaste män, Osman Atto. Här uppges ha funnits vapen och framförallt brukade man här göra om civila fordon till väpnade så kallade technicals. General Aidid, som anklagas för att ha orsakat massakern på de 23 FN-soldaterna förra helgen, har kvar sitt leende.
Well, Somali people are united against this injustice. And they believe why the Americans doing this, because the Americans, they wanted to put our country in a trusteeship to administer everything. Somali people, contrarily, wanted to administer themselves, to decide themselves, to rule themselves, to solve their problems alone.
Men FN:s generalsekreterare är tacksam mot USA idag.
But it was a very important because it is the first time in the history of the United Nations that we are doing a peace enforcement operation. So it was the whole credibility of the United Nations was in danger. It was important to put an end. And this was the position I have defended since December last year, when I say we must disarm the different gangs. There will be no peace, no security, no possibility of rehabilitation or reconstruction of our return of refugees in Somalia without disarming the gangs.